Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Då säger vi äntligen hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Sveriges mest trivsamma fotbollspodcast. Jag heter Christian Dahlström och som vanligt har jag med mig min vapendragare, demonungdomstränaren och finansvalpen Jesper Strandberg. Välkommen.
Tack och god morgon.
Vi har ju inte sett sen vår resa till Liverpool. Däremot såg jag en bild på dig i publiken på Guldbaggegalan. Vad händer? Vad har du haft för dig sen vi såg senast?
Jag knegade faktiskt på Guldbaggegalan och hamnade väl på bild lite för ofta. Men jobbat på mitt vanliga jobb och kanske släppt fotboll lite nu när den amerikanska fotbollen går in i sitt slutskede.
Är det semifinalen nu eller?
Det är Super Bowl på söndag.
Ja, det är så pass. Okej, ja. Ja, jag hänger med på via min svåger som uppdaterar mig, men uppenbarligen hade jag inte full koll. Själv har jag ägnat mig åt en vetenskaplig granskning som jag är ruggigt trött på nu, men snart är den förhoppningsvis ute i min andra podcast. Resan till Liverpool för matchen Liverpool-Napoli blev ju väldigt lyckad, tycker jag. Eller vad tyckte du?
Ja, det tycker jag absolut. Riktigt bra styrt och härligt gäng och bra tugg liksom. Och sen lyckades vi pricka in två matcher.
Ja, just det. Bara den första sög i och för sig.
Ja, precis. Men det får man ta ibland.
Och till vår stora förvåning, vi var ju ett gäng som var på den matchen. Många gick ju efter så här en halvtimme eller halvtid. Vi stannade ju kvar hela matchen. Och så, det var ju ett snyggt frisparksmål i slutet, men annars var det ju förfärligt tråkig match. Och sen så när vi...
Ja, riktigt dåligt drag på läktaren också.
Ja, och sen när vi kom hem så såg vi att en massa fotbollsreportrar, typ så här, Therese Strömberg och sådär, som man ju tycker har ett gott fotbollsöga och så vidare. Bara, vilken jävla match! Och så här, vi fattade ingenting.
Nej.
Det var helt otroligt ju.
Ja.
Men en fantastisk resa i alla fall. Bäst förutom själva matchen var ju uppvärmningen på puben The Sandon precis vid Anfield inför matchen. Så här lät det bland annat då. Och även om vi väl båda höll på Liverpool där och då såklart, det blir ju så när man är på plats. Så det var ju lite snöpligt för Serie A att både Inter och Napoli åkte ur CL i sista gruppspelsomgången. Samtidigt så har ju den italienska fotbollen drabbats av flera antisemitiska och rasistiska skandaler under vintern. Och hur mycket jag än älskar Italien och italiensk fotboll så finns det ju ingenting som gör mig så trött på Italien och fotboll rent generellt som sånt här. Det är otroligt tröttsamt och där och då när man hör om det här så känner man ju bara att man typ aldrig vill se en italiensk fotbollsmatch någonsin igen. Vilket jag såklart då glömmer bort väldigt snabbt efteråt då. Men det här är ju ett återkommande och stort problem i Italien. Hur reagerar du på de här händelserna, Jeppe?
Det är ju som du säger att man blir ju helt supertrött och ledsen över det här. Det känns som att det krävs att någon gör slag i sak av de hot som faktiskt ställs.
Mm.
Av till exempel Ancelotti här sist i Napoli. Att man lämnar planen. För att det ska hända någonting. För det är de här liksom... Det här har ju pågått länge och man har sagt att men händer det igen så går vi av planen, men aldrig gjort det och då har kanske inte förändringen kommit. Det var ju bara för något år sedan som en spelare lämnade ju planen och blev varnad.
För det. Var det Montar eller var det...
Ja, det kan nog stämma.
Ja, jag minns inte, men det har ju skett så många sådana här och det är så otroligt... tröttsamt och det är aldrig så svårt att försvara Serie A inför andra fotbollsfans som när sånt här händer. Det är ju liksom, det finns ju inget försvar mot det, man bara känner skam på något sätt. Idag tänkte jag i alla fall att vi skulle göra en liten silly season genomgång för C-lagen och sen efter det revidera vår topp 5-lista på de lag som vi tror har bäst chanser att vinna Champions League nu när slutspelet närmar sig med stormsteg. Vi gjorde ju en i början av september, en lista där som jag har letat upp i arkiven. Låter det som ett bra upplägg, tycker du Jeppe?
Låter jättebra.
Okej. Innan vi drar igång så vill jag ge våra lyssnare tre ytterst korta populärkulturella tips. Det här första är en barnbok som de lyssnare som motförbundan har barn eller behöver en bra present till någon liten knatte. Barnboken I en musfamilj, italiensk bok i svensk översättning. Originaltiteln är In una familia di topi av Giovanna Zabuli och med illustrationer av Simona Mulazzani. Och jag hade inte rekommenderat en barnbok i den här podden om det inte vore något speciellt. Bara de här bilderna, illustrationerna är värda de 135 kronor som den kostar som jag betalade för vart och ett av de hittills 6 exemplaren jag köpte av den här boken i julklappar och presenter och sådär på barnkalas.
Det är standardpresenten. Från dig.
Ja, men det är, ja, faktiskt, för den är så jävla bra. Gav en av tjejerna som äger studion här den boken i julklapp. Hon smsade och sa att hon började grina när hon läste sin unge. Ja, men du har ju brorsbarn, Jesper. Det är kanske en potentiell födelsedagspresent där, eller?
Ja, men jag får skriva upp det, absolut.
Okej, två snabba tips till då. Bodyguard på Netflix, serie i 6 avsnitt som många av er säkert redan har sett. Men fan vad bra ändå. Har du sett den, Jesper?
Ja, jag såg den här för några veckor sedan. Riktigt bra alltså.
Ja. Sjukt sista avsnitt.
Ja.
Jävla spännande alltså. Sist ut av de populära kulturella tipsen, Flaming Lips album The Soft Bulletin, som en musiker, sångerska och skivbolagstjej som heter Maja rekommenderat till mig som en av de bästa skivorna hon hört, och det är otroligt bra. Hon och jag satt och pratade om en annan sån skiva som vi kunde enas kring var en av de bästa skivorna vi hört. När hon hade kontor här ett par veckor när hon var hemma från Liverpool. Då snackade vi om The Cardigans, Long Gone Before Daylight. Och då nämnde hon den här Flaming Lips-skivan. Och hon bor ju som sagt i Liverpool dessutom och rekommenderade restauranger till oss när vi var där. Har du några populärkulturella tips att bjuda på innan vi drar igång med lite transfers?
Många kanske har redan sett den, men... Bara för, det här är ju en fotbollspodd och...
Gudfadern.
Ja, precis. Nej, men på Netflix, Sunderland Till I Die.
Aha, just det.
Där man får följa med Sunderland under året i Championship när de var nedflyttade från Premier League och även då åkte ner till League One. Riktigt bra, tycker jag.
Ja. Ja, men jag har hört att den ska vara bra. Det är flera som har nämnt den i olika fotbollspoddar senaste veckan. Det har hänt en del på transferfronten. Inte så många megadealer kanske, men en hel del intressant. Vi missar säkert några övergångar här såklart, men hoppas att ni har överseende med det. Gå gärna in på Twitter och ge feedback där, om inte annat. Observera att det är från och med år då är fritt för spelarna att byta mellan CL-lag och ändå spela vidare i turneringen. Ajax har tagit in 25-årige mittbacken Lisandro Magallan från Boca Juniors. De har lånat in Benficas målvakt Bruno Varela och lånat ut Max Weber som också är mittback till Sevilla. Dessutom har man förstås sålt Frenkie de Jong. Vi återkommer till det om en sekund.
Så torskade ju 6-2 här i helgen mot Feyenoord.
Jaså, okej.
Okay. Ja, riktigt. Allt gick in och öppna spjäll bakåt.
Försöker du positionera dig som poddens Eredivisie expert här eller?
Nej, men det var bara att jag ser inte Holland jätteofta, men nu gjorde jag faktiskt det, så får man
Får vi en liten inblick i ditt liv också. Det är kul. Atletico Madrid då, Jasper, nästa lag.
Yes.
De har lånat ut Gelson Martins till Monaco. Dessutom verkar det som att Diego Godin är klar för Inter till sommaren. Utöver att man förlorar en supporterfavorit i Godin har man tagit in Alvaro Morata som fansen inte verkar så förtjusta i. Han har ju ett förflutet i Real Madrid men spelade i Atletico som tonåring innan han var i Real. Godin ut känns ju som en, tycker jag i alla fall, otroligt stor förlust även om han är till åren. Som jag har förstått saken så verkar det som att han ville stanna dessutom men att han inte fått något kontraktförslag trots att han har blivit lovad ett efter att klubben tackat nej till Manchester Uniteds bud bland annat i somras. Vad tycker du om de här två affärerna, Jesper?
Morata har jag aldrig riktigt varit särskilt sålt på. Han funkade bra i Juventus.
Rollspelare.
Ja, precis. Mm. Han har ju inte varit kanske värd om, eller absolut inte värd om summorna. Speciellt den som Chelsea betalade till Real.
Nej.
Och verkligen varit helt bedrövlig i Chelsea tycker jag. Mm. Men han kommer väl vara någon sorts första avbytare i Atletico. Nu när Costa går med lite skador så...
Och har jag haft ett förfärligt facit de senaste året, Costa.
Och det här var väl, det var väl ett lån på 1,5 år med option. Så det är väl ingen jätterisk liksom.
Nej.
För Atletico. Godin känns, precis som du säger, väldigt märkligt och konstigt att man släpper honom. Och på free transfer nu när kontraktet går ut också. När man så absolut inte ville sälja honom i somras.
Mm.
För stora bud. Det får en ju att tänka lite om Simeone kanske är på väg bort. Det har ju snackats tidigare om Inter som nästa adress för honom.
Han, mm,
har, han har väl varit öppen med att han vill träna Inter någon gång. Så de kanske möts eller följer varandra till Milano i sommar.
Mm. Ja, intressant. Vi fortsätter till Barcelona då, som är det lag som gjort flest och största affärer tror jag under vinterfönstret bland C-lagen. Frenkie de Jong, den holländska supertalangen, har ju efter väldigt mycket spekulation gjort den klassiska Ajax-Barcelona-flytten för 75 miljoner euro ungefär. Men kommer att vara kvar i Ajax under resten av den här säsongen. De Jong debuterade i Eredivisie 2014-2015 för Willem Zwij. Han värvades sen av Ajax ungdomslag för 300 000 euro och lånades tillbaka till Willem Zwij som jag förstod det. Men han gjorde totalt bara 2-20 minuters inhopp och spelade mest i deras ungdomslag där. Sen säsongen 16-17 lämnade han Willem Zwij för Ajax helt och hållet och fick under sin första säsong i Ajax en enda match från start och 7 inhopp i ligan och Europa League. Sen under förra säsongen spelade han betydligt mer och var i stort sett ordinarie som jag förstod det innan han blev skadad och missade hela våren. Han har också gjort 5 landskamper för Holland och varit väldigt, väldigt bra i år i Ajax. Vad vet du om hans spelstil, Jesper?
Han är ju en extremt passningsskicklig spelare som både på korta och längre bollar är extremt bra. Jag läste någonstans att liksom key passes är han helt outstanding på.
Alltså,
men en lågt liggande mittfältare har han. Vet jag har också utgått ifrån mittbacken och flyttat upp bollen därifrån.
Mm.
Så det känns som en jättespännande spelare,
ja.
Absolut.
Ja. Ja, fan vad kul. Vad tycker du om övergångssumman då, 75 miljoner euro?
Den är ju hög, men det blev ju dragkamp mellan PSG, liksom världens rikaste klubb, och Barcelona.
Mm.
Vilket ju drog upp det.
Ja, och Barcelona är ju inte sugna på att förlora en budgivning mot PSG just, kan man tänka sig.
Nej, det är väl lite bad blood de emellan. Mm. Vilket kanske ökade Barcas vilja och punga upp, absolut. Sen kanske det finns något liksom holländskt romantiskt från Cruyff och sen den andra vågen de hade i slutet på 90, va?
Mm.
Som gör att Barca ser... Eller värderar holländare högre.
Mm. Ja, han ser lite ut som, vad heter han? McCulkin, den här ungdomsskådisen.
Macaulay Culkin.
Macaulay Culkin, ja. Ah, mm. Sådär ung babyfeja. Barcelona har ju även mycket oväntat värvat Kevin Prince Boateng, och han har ju tydligen varit bra de senaste 3 säsongerna och gjorde bland annat 10 mål i La Liga säsongen 16-17. Men ändå, det här är väl en av de mest oväntade övergångarna på mycket länge, tycker du inte det?
Ja, den är sjuk faktiskt. Och han gick in och spelade från start typ 2 dagar efter han värvades också. Så det är jättekonstigt. Men han har ju blandat högt och lågt genom hela sin karriär.
Mm.
Har gjort liksom
verkligen, ja.
Drömmål i Champions League, ja. Till att vara helt bedrövlig i ett bottengäng liksom. Så han kan göra allt och ingenting.
Ja. Ja, han får tacka sin lyckliga stjärna. Alltså, han hade nog trott att Barcelona-tåget hade gått för väldigt länge sedan.
Men det här, han gjorde väl ett superdrömmål för Milan mot Barcelona?
Precis, just det. Exakt.
Klackar den med sig.
Ja, och... ja. Ja, men det, han har ju det där i sig. Ja. Alltså de här sjuka tekniska grejerna. Men han är ju också en otrolig humörspelare och en väldigt slarvig fotbollsspelare långa stunder. Ja, vi fortsätter då till, man har tagit in den 19-årige mittbacken Jean-Claire Todibo också från Toulouse i sommar. Lite FM-namn tycker jag, Jean-Claire.
Ja, men det var många som var ute efter honom.
Okej, okay, ja. Okej. Ja, men free transfer, då är alltid Juventus inblandade på ett eller annat sätt. Dessutom har man lånat in Jason Murillo, den 26-åriga men rutinerade mittbacken från Valencia som också varit i Inter tidigare. Och Munir går motsatt väg på lån till Sevilla. Vad tycker du om Barcelonas fönster totalt sett, Jesper?
Jag tycker det är riktigt bra. Man breddar truppen nu och säkrar ungt till i sommar och framtiden. Så det känns riktigt, riktigt bra agerat av Barca.
Mm. Ja, fan vad de har restaurerat sitt mittfält här senaste tiden. Med Arturo också och Vidal som har tagit in. Och Rakitic har ju fått en uppsving och sådär. Så att det känns positivt för dem. Vi fortsätter till Bayern München som har tagit in Alphonso Davies, en 18-årig kanadensisk vänsterytter som blev klar i somras men som flyttat till Tyskland nu i vinter för 10 miljoner euro. Tandställning har han. Man har också värvat Benjamin Pavard från Stuttgart till i sommar då för 35 miljoner euro. Alla övergångssummor är för övrigt hämtade från transfermarkt som vanligt. Ibland har de lite lägre övergångssummor än vad som rapporteras på andra ställen. Jag tror att de är lite mer konservativa när det gäller till exempel så här prestationsbaserade bonusar och sådär. Pavard då, Jesper, 22-årig världsmästarback som lirade högerback i landslaget i VM, men som mest brukar spela mittback i klubblagen, som jag har förstått det. Jag har inte sett honom där, men hur känns den värvningen tycker du?
Jag har inte heller följt Stuttgart jättenoga, kan jag inte säga.
Nej.
Men
du har varit upptagen med holländska ligan.
Ja, exakt. Nej, men det känns som en bra värvning. Han liksom etablerad i Bundesliga, liksom etablerad i landslaget, vunnit VM och fortfarande väldigt ung. Och i sammanhanget kanske en ganska låg övergångssumma.
Mm.
Så det känns som en bra värvning på förhand för Bayern som ska... Rafinha drar väl, Kimmich får väl flytta upp och vara mittfältare. Mm. Eller om Pavard går in och plockar Hummels eller Boatengs plats, vi får se.
Mm. Bayern München har ju också lagt, jag tror det är 4 bud på Chelseas, vad heter han, Hudson-Odoi?
Yes.
Snubben som inte har spelat en enda Premier League-match från start, men som ändå har blivit erbjuden 85 000 pund i veckan av Chelsea. Men som i sig verkar vara the real deal. Jag har inte sett honom en ruta, kan jag säga. Men
jag såg honom, jag kollade lite träningsmatcher i somras och tyckte han var riktigt bra då också.
Alltså, vi får faktiskt väldigt mycket inblick i ditt innehållslösa liv här, Jesper. Hur fan har du tid att sitta och kolla på sådana grejer?
Jag sover väldigt lite.
Ja, okej. Okay.
Och de cupmatcher och inhopp han har gjort tycker jag han har varit riktigt, riktigt bra. Och jag tycker det är lite konstigt att han inte har fått fler chanser i Premier League.
Ja.
När till exempel Pedro inte tycker jag har levererat jättebra den här säsongen.
Han är högrytter, eller hur?
Ja. Och...
Så det är William och Pedro han konkurrera med. Alltså det borde inte vara, alltså båda de två är väl på väg ut för så att säga. Det borde ligga i Chelseas intresse och verkligen knyta upp den här.
Ja, men man har Sarri som är principfast och håller sin linje. Men de har ju sagt nej till hans transferbegäran. Just det. Och vi får se om de spelar in honom mer nu under våren så att han skriver på nytt i sommar kanske.
Mm. Ja, spännande. Det har snackats i alla fall väldigt mycket om den här spelaren. Dortmund då är nästa lag. De har förstås sålt Christian Pulisic till just Chelsea för 64 miljoner euro. Men han är kvar i Dortmund på lån säsongen ut. Man har tagit in den 19-årige mittbacken från Boca Juniors som heter Leonardo Balerdi för 15 miljoner euro. Ganska saftigt ändå. Sebastian Rode har man lånat ut till Eintracht Frankfurt. Rådets marknadsvärde har verkligen stört dykt sedan han skrev på för Bayern München. Jag var inne och kollade på transfermarkt där. Från 10 miljoner euro till 1,5 miljon euro numera. Det är ju liksom allsvenskan nivå på den värderingen nästan. Jag mässade faktiskt med Kevin Bader om Råde. För jag minns ju när han skrev på för Bayern och sådär. Jag och Kevin pratade om honom i podden då också. Och Kevin skrev så här: han hade ingen vidare tid i Bayern och heller ingen given roll. Sedan gick han till Dortmund och där blev det inte bättre med skador och konkurrens, och nu gick han till Frankfurt, hans gamla klubb, på lån.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Dortmund har för övrigt också lånat ut Alexander Isak till Willem Schwei som vi pratade om tidigare i holländska ligan. På tal om det så fick jag faktiskt ett mejl från Björn Andersson, Bayern-scouten där, som har läst min bok Kalla mig galen Jeppe. Han kallade det för en känslomässig berg- och dalbana. Det var väl lite fint ändå.
Ja, men det ska du vara stolt över.
Ja. Har du läst min bok?
Nej.
Det är för dåligt. Juventus då, Jasper, de har flyttat Higuain från Milan till Chelsea, men det påverkar ju inte så mycket, varken ekonomiskt eller sportsligt. Man har också lånat ut Stefano Storaro till Genoa, och sen har man signat Aaron Ramsey på free transfer till sommaren. Jag såg för övrigt på transfermarkt att Ramsey värderas till 40 miljoner euro. Det låter som alltså en väldigt hög värdering med deras ändå lite konservativa värderingsmetoder för en så liksom skadeförföljd spelare, eller vad tycker du?
Nu vet jag inte hur deras värderingar går till, om de tar skador och skadehistorik i beaktande, men jag tycker liksom brittiska spelare är ju dyrare generellt.
På grund av homegrown-regler och annat.
Men Ramsey som mittfältare har ju historiskt gjort mycket poäng. Så jag ser ingen riktig, den kanske är lite hög, men jag ser inga problem med det.
Nej, okej. Britter lyckas ju väl ganska sällan i Italien, eller går framförallt väldigt sällan till italienska ligor. Vad tycker du talar för respektive mot Ramsey i Juventus?
Alltså jag tycker inte han är så brittisk i sin spelstil. Han är, tycker jag, mer europeisk kanske än det man anser som brittiskt. Teknisk, kommer på i andra våg, snabb och finurlig kan man säga. Så jag på det så tror jag att han kommer att göra bra i Juventus. Han har ju en diger skadelista, men Juve är ju dominerande i Italien och kanske mer utrymme då att rotera och inte belasta spelare lika mycket som Arsenal kanske behöver göra.
Men de har ju Khedira och Pjanic, lite så här glaslirare där redan, men de kanske kommer flytta på en eller två av, inte Pjanic då såklart, men typ
men
Khedira.
Samtidigt så har man stärkt upp med, du har Matuidi, du har Emre Can och Bernardeschi har spelat inne mitt också, så det...
Men känns det inte som att Juventus, för att ta nästa steg, det de behöver snarare än en till bredd spelare på mittfältet, så behöver de en riktigt, alltså, världsklassspelare där. Det känns ju som att de bara har Pjanic. Sen, de andra är ju väldigt bra såklart. Men om de nu ska liksom kunna liksom, förbättra ett redan väldigt, väldigt bra lag, så är det väl på inne mitt, är det inte det? Eller?
Det kanske är så, men samtidigt, de jobbar inte med PSG:s kassa. Nej, de la miljarden i övergångssumma på Cristiano för att spetsa anfallet. Ramsey i sina bästa stunder är en av de bästa mittfältarna, tycker jag. Så jag är jättenöjd ifall den här affären går i hamn. Den är ju inte officiell än, men han ska ju ha läkarundersökts i Turin.
Ja, men jag trodde att den var klar, men det kanske inte är. Vi fortsätter, förlåt, två andra affärer i Juventus som har dykt upp de senaste dagarna. Det är ju Benatia till en katarisk klubb för 8 miljoner euro och som tagit in Martin Cáceres från Lazio, gamla ex-Juventinon, va?
Yes, han är tillbaka.
Alltså Benatia ratear jag ändå som jävligt högt försvarsmässigt i alla fall.
Ja, jag blev ganska förvånad, speciellt när Bonucci liksom dagen innan gick sönder och blev borta några veckor, och Barzagli är ju gammal och på nedgång och dragits med skador. Så den var lite förvånande, men jag tror ändå att det nog var Benatias egna val kanske att casha in.
Mm. Ja, men Juventus har väl gjort sig lite kända för att de inte hindrar spelare som vill gå ifrån klubben. Så. Men i det här fallet så känns det ändå som du säger, alltså, du ratar väl inte Rugani superduper högt. Nej. Heller. Så menar, ponera att Chiellini skulle bli skadad, vad är det för mittlås man ska ha då i Champions League? Det känns ju skakigt alltså.
Ja, det är lite tunt just nu. Men Cáceres in på lån fyller väl någon backup-roll där.
Han är inte så gammal som man tror.
Nej, han är just över 30, va?
Ja, 31 tror jag. Ja.
Så det är
rutinerad och alltså en superbra backup. Ju.
Ja,
ja, vi fortsätter till Liverpool som har släppt Dominic Solanke och Klein till Bournemouth, båda två. Klein på lån och Solanke som man sålde för 21 miljoner euro. Mer än dubbelt upp jämfört med hans marknadsvärde enligt Transfermarkt. Lite såklart då för att han är engelsman just, men ändå sjukt bra för en spelare man väl fick på free transfer från Chelsea dessutom.
Ja, det är ju riktigt bra för en spelare som dels kom gratis och knappt spelat.
Av det jag har sett av honom, och gud ska veta att det inte är särskilt mycket, så har jag varit väldigt underväldigad, måste jag säga.
Ja, och sen har de ju använt Origi före honom som ersättare när det har behövts.
Mm.
Men de verkar få bra betalt av Bournemouth generellt, som Bournemouth verkar värdera Liverpool-spelare som något riktigt speciellt. Är väl över halv miljarden de har lagt på bänkspelare från Liverpool de senaste åren.
Ja, nästan som en liten farmaklubb där. Lyon då, de har bara värvat Boubacar Fofana till sommaren, en rutinerad och billig backup till mittfältet som jag har fattat saken. Manchester City har sålt Brahim Diaz, ytterligare en lovande spelare från deras ungdomsled som i och för sig är född och uppvuxen i just Spanien. De sålde honom alltså till Real Madrid. 19 år gammal med utgående kontrakt, tror jag. De fick ändå 15 miljoner euro för honom. Oklart än så länge, tror jag, kring klausuler och så vidare. Men det lär inte vara så mycket sånt med tanke på att han hade just utgående kontrakt. United har inte gjort några större affärer än så länge, va, Jesper?
Nej, inte vad jag kan lägga på minnet.
Nej, det har väl kanske att göra med att de har någon slags interimtränare. De har ju bytt från Mourinho till Ole Gunnar sen vi poddade senast. Jag tycker trots den otroliga starten att det känns som en floppvarning på sikt. Nu inte bara för att de bara fick kryss mot Burnley dessutom på nåder efter två sena mål igår kväll. Då. Men vad tror du om Ole Gunnar? Har du köpt hypen?
Nej, det har jag väl inte gjort. Och ja, du säger floppvarning. Jag tror att det kan vara så att det går för bra för United nu på våren för att inte göra honom permanent manager. Och där tror jag inte han håller faktiskt. Jag tror att...
Fan vad skönt att höra. Jag lyssnade på massvis med fotbollsspelare och alla bara... men seems like he's the real deal, typ så här. Ja. Jag tror fan inte det, alltså.
Jag tror faktiskt att de, ja, inte alla, men många hade nog kunnat komma in i United i det här läget efter Mourinho och liksom bara släppa kvaliteten i spelarna fri genom att ge dem frihet och energi liksom. För de har ju en extremt bra offensiv bank med spelare.
Verkligen.
Som liksom när de är på humör är världsklass liksom. Och där, de har ju varit liksom så hårt hållna och hållts tillbaka av Mourinho. Så bara att Mourinho försvann, tror jag, de hade kunnat vinna flera av de här matcherna med liksom materialen som coach, känns det som.
Sen så har han säkert jag vet inte om det är ens fördomar om en jolly good Norwegian guy, liksom Ole Gunnar, kommer in och är lite legend och en offensiv spelare och en liksom, han är säkert en positiv person som liksom kontrasterar mot Mourinho. Så det känns ju, eller uppenbarligen har han ju varit precis vad de behövt precis i det här läget, men på lång sikt så ställer jag mig ändå jävligt skeptisk, måste jag säga.
Ja.
Rent generellt så ex-spelare som har lyckats som tränare är ju väldigt ofta centrala mittfältare. Zidane, typ Ancelotti, Pep, Van Gaal, Conte, Simeone och så vidare. Vad har vi för lyckade anfallartränare om vi bortser från Thierry Henry till exempel? Och Alex Ferguson då?
Du var lite ironisk med Henry.
Ja, men lite
hoppas
grann.
Jag.
Ja, jo.
Nej, men du... Jag vet inte, man får kanske gå tillbaka lite längre bak i tiden. Du har ju Cruyff, Kenny Dalglish som man ligger med både Liverpool och Blackburn. Och
Jupp Heynckes förresten i Bayern München.
Simone Inzaghi gillar ju jag i Lazio. Han var ju en duktig anfallare, han var ju inte yttersta världsklass. Men han tycker jag gör det bra i Lazio, till skillnad från sin kanske mer kända brorsa Filippo som bara åker på kicken hela tiden.
Kickad från Bologna nu för någon vecka sedan, va? Det är inte jag som har kommit på den här mittfältarspaningen. Men den är ändå...
Nej, men det är ju så med Beckenbauer och Deschamps. Det är mycket så här defensiva spelare som kanske har ett annat taktiskt mindset.
Och som och centrala mittfältare som på något sätt är inblandade i alla delar av spelet och förstår sig på taktiken och sådär. Och ofta har ganska hög svansföring i laget och så vidare. Ole Gunnar känns ju som, det känns inte som att det var han som satte ner foten i Uniteds omklädningsrum direkt.
Nej.
Okej, PSG har lånat ut Timothy Weah till Celtic, men i övrigt har man inte gjort några större moves, eller?
Var det igår tror jag som då blev ju Paredes klar.
Just det.
Från Zenit Sankt Petersburg för dryga 40 miljoner euro.
Jag tror det blev 47 till slut. Ja.
Var där i 1,5 år där han kom ifrån Roma för 23 miljoner euro tror jag. Stiger lite i värde nu när PSG blandas in.
Ja, det är klart. Ja.
Så ja, men bredda ju PSGs mittfält som de behövde, har vi varit inne på flera månader sedan.
Det har ju snackats väldigt mycket om Allan till PSG också. Det är ju i varje fall väldigt tydligt att man vill stärka det centrala mittfältet. Jag antar att det är efter att man har lyssnat på CL-podden de senaste 1,5 åren. PSG har ju varit otroligt sugna på Frenkie de Jong då, men när han nu gick till Barcelona så menar de som vet att PSGs internt hatade sportchef Antero Henrique i praktiken har fått sparken som en konsekvens av det, så fort de får tag på en ny sportchef, där det för övrigt ryktas om Arsène Wenger.
Spännande.
Ja, som någon slags mastermind i PSG där. Det vore ju faktiskt spännande. Allan-ryktena får nog bedömas som ganska realistiska ändå, kanske inte i det här fönstret eller förmodligen inte, men PSG och Napoli har ju väldigt bra relationer, inte minst presidenterna emellan har man förstått, och Cavani och Lavezzi har ju gått den vägen tidigare. Det snackas om en prislapp på mellan 80 och 100 miljoner euro. Det är väldigt mycket pengar för en 28-åring, men det känns ju som en, ärligt talat, jag tycker det känns som en perfekt spelare för PSG i det här läget. Vad tycker du om prislappen och hur Allan skulle passa in i PSG?
Jag tycker precis som du att det, som spelartyp så känns det som en perfekt spelare. Både bra med bollen och väldigt intensiv och jobbar hårt.
Mm.
Sen prislappen är ju, den låter ju extremt hög för en spelare som känns som han har ganska lågt marknadsföringsvärde.
Mm, mm.
Det är väl ingen...
Liksom, det är inte Pogba.
Det är inget affischnamn.
Nej, liksom. Nej.
Men det kan ju vara läge att betala för vad man behöver och inte bara liksom, vad som kommer synas i reklamerna. Liksom.
Ja, precis. Ja, men det känns ju som ett, på sätt och vis, den sundaste värvningen de skulle kunna göra. Alltså, jag kan inte tänka mig så många värvningar som de skulle kunna göra som gjorde att jag totalt sett, mitt förtroende för deras liksom, chanser i framförallt att se skulle öka så mycket som Allan. Väldigt stora hyllningar kanske, men du förstår vad jag menar.
Ja.
Så, liksom, när de, sen har man förlorat Thiago Motta, som var en av mina favoritspelare alla kategorier. Så har man ju liksom, alltså Verratti till exempel, alltså han har ju många av de tekniska kvaliteterna, är fantastisk på det sättet, men han är ju också en jävla idiot alltså. Ja. Och som, alltså han kan inte axla hela ansvaret på mittfältet, känns det som. Han kan vara en av tre där och göra det jävligt bra liksom. Men han behöver någon som tar papparollen.
Ja, ja men, eller? Absolut, jag håller med.
Okej. Okay. Sen får vi se hur PSG hanterar FFP ifall de nu skulle köra på Allan i sommar kanske framförallt då. Vi går vidare. Porto har tagit in vänsterytten Fernando från Santa Clara i portugisiska ligan. En budgetvärvning. De har också tagit in kontraktslöse Pepe, 35-åringen som senast spelade i Besiktas. Man hoppas att han ska tillföra lite rutin då och lite bad boy aura till laget får man anta. Man har också tagit in vänsterbacken Wilson Manafa från Portimonense, och så har man lånat ut Everton till den japanska ligan. Real Madrid har tagit in Brahim Diaz från Manchester City och sålt tredjekeepern Kiko Casilla till Leeds. Roma har inte gjort några affärer vad jag vet. Schalke har sålt Naldo till Monaco och Johannes Geis till Köln, men inte värvat några spelare. Tottenham har släppt Moussa Dembélé till Guangzhou RF och inte gjort några värvningar. Man har dessutom skador på både Kane och Dele Alli. Det verkar inte som att de är med mot Dortmund i åttondelsfinalerna. Hur stort avbräck är det här för Spurs, tycker du Jesper?
Det är extremt stort avbräck för Spurs. Det är väl... De fick ju skada på Sissoko också. Wanyama har väl varit skadad större delen av säsongen.
Mm. Så mycket av musklerna på mittfältet som försvinner.
Ja, det...
Förutom det är Kane då, såklart som är
ja,
den stora.
Ja, men just Kane är ju instrumentell i Spurs. Nu har man ju Fernando Llorente som gjorde självmål första matchen han skulle ersätta. Men det är ju ett extremt stort avbräck att Kane är borta och Ali såklart. Mm. Men vi får se hur Spurs löser det här. Men det, Kane har ju burit deras anfallsspel, liksom, eller inte anfallsspel, men anfallspositionen helt själv senaste säsongerna och bara öst in mål för Spurs. Så...
ett enmans anfall.
Exakt.
Och Ali är ju också en fantastisk spelare får man säga, men där finns det ju ändå täckning, alltså alternativkostnaden
i lägre. Offensiva mittfältare som håller väldigt hög nivå, men just en ersättare på centerforwardsplatsen finns inte.
Nej. Och det kan ju bli jävligt kostsamt i det här läget. Llorente som i och för sig har varit en jävligt bra fotbollsspelare en gång i tiden, men det känns ju som att han har peakat för väldigt länge sedan. Och han är ju iskall i form får man anta efter frisbox under väldigt lång tid. All right, det har blivit dags för vårsäsongens första jingle. Jeppe, är du redo?
Absolut.
Okej, nu är det nämligen dags för det här. Ja, topplistegingen förstås, som Jesper i egen hög person har valt ut för er en gång i tiden. Idag ska vi alltså göra en ny och reviderad lista över de lag som vi tror har störst chans att vinna CL i år. En del är ju väldigt konservativa när det gäller sånt här och tycker att man ska stå fast vid sitt val oavsett vad som händer. Men jag tycker nog att det är lite roligt att se vad som har hänt sedan starten av säsongen i de olika lagen. Också kul att se rota upp den här listan som vi skrev då och se hur väl den håller. I september gjorde vi ju en lista och den såg ut så här. Vi hade Barcelona på första plats, Juventus andra, City på tredje, Atletico Madrid på fjärde och Liverpool på femte plats. Men det har ju hänt en del sedan dess som gjort att vi har uppdaterat den här listan lite grann med tanke på form, skador, vinterfönstret nu, framförallt kanske lottningen. Vi börjar direkt på plats fem där vi hittar PSG, Jasper. De har alltså stärkt upp mittfältet lite grann med Paredes. Oklart hur stor förstärkning det är, men bättre än ingenting. Det är ju svårt att veta hur bra han har varit i Ryssland, så att säga. Som jag minns när han lämnade Roma så var han väl ingen jättespelare, eller?
Ja, det var ju snack om Juventus till exempel, att han skulle gå dit. Men jag vet inte om Roma inte ville sälja till Juve utan han gick till Zenit, eller att Juve inte vill betala för honom. Men,
ja, vi får väl se. Vi får se. Jag har säkert fel där som många gånger annars. De har visserligen också fått Neymar skadad, så han lär ju missa åttondelarna helt. Jag tror att han ska vara borta i minst 2 månader, tyckte jag. Så
ja, en månad i alla fall.
Okej, okay. Ja, men han lär ju missa åttondelarna i alla fall.
Ja.
Sen så känns ju United som en överkomlig lottning trots deras hysteriska form, får man säga. På fjärde plats på vår lista hittar vi...
Kan jag bara gå tillbaka lite?
Ja.
Jag tror att det var ganska nyttigt. De torskade ju någon match här mot något bottengäng, PSG. Mm. Och jag tror det kanske var nyttigt för dem att liksom vakna till lite. Och för sen dess så har de ju spelat mycket bättre.
Mm.
Hade de liksom lunkat på fram tills åttondelen här med liksom 3 månader utan något riktigt test, så kanske oddsen hade gått upp lite för PSG. Men nu ser jag dem också som favorit mot United och ganska klara sådana.
Mm. Ändå lustigt hur alltså för att jag tror ändå att de är stora favoriter, men när lotten föll så var de ju gigantiska favoriter. Nu har ju ändå United fått ett uppsving, Neymar är skadad, så nu känns det ändå lite som att känns lite skakigt att döma ut United så kategoriskt som vi ändå på något sätt gör här. Alltså det är inte omöjligt med en skräll här, eller?
Nej, absolut inte.
Okej, på fjärde plats hittar vi Liverpool som alltså hoppar upp ett hack i rankingen. De drog visserligen Bayern München, men Bayern är urslag och Liverpool har visat på stor mental styrka under vintern tycker jag. Och är ju ett lag som ligger långt före Bayern i sin liksom, projektcykel så att säga. I sin lagbyggarcykel eller vad man ska kalla det. Samtidigt så kommer de såklart att satsa allt på Premier League när... De nu har 4 poäng ner till City där som dessutom förlorade igår, så det kan bli en 7-poängsledning. Man har dock åkt ur både ligacupen och FA-cupen, så man borde väl kunna klara av att dubbelsatsa på CL och PL under våren. Särskilt nu kanske när City förlorade igår. Vad säger du om Liverpool, Jeppe?
Nej, men det här att de kan fokusera på CL och Premier League nu när kupperna är borta tror jag är väldigt bra för dem.
Mm.
Man har väl liksom kanske inte skinit, vad säger man då?
jag vet.
Även kanske liksom briljerat så mycket senaste tiden som man skulle vilja, men ändå plockat vinster. Och jag tror att de kommer riktigt, riktigt laddade nu till när det börjar liksom bränna till under säsongen.
Alltså att de borde kunna dubbelköra i alla fall. Alltså att det, som du säger, kupperna, det kunde de ha och mista. Så att det här känns ju som ett, alltså det känns ju som en fantastisk potentiell vår för Liverpool framöver. Så jag förstår att Liverpool-fans har positiva vibbar. På tredje plats på vår lista hittar vi Manchester City. De har presterat sämre i ligan än i varje fall jag trodde. De flesta trodde väl att de skulle ligga ett par poäng före Liverpool så här dags på säsongen. Eller kanske till och med ganska många poäng före som de gjorde förra året. Trots det, eller kanske tack vare det, så tycker jag nästan att de har ökat sina chanser att vinna CL med någon procent eller så. Man har ju också dragit en riktig vinstlott i åttondelen, Schalke 04 som... och är ju en drömlott på många sätt. De har ett ganska fitt lag också numera där De Bruyne är tillbaka till exempel.
Men de är tillbaka i nära match i alla fall.
De Bruyne gjorde ju ett mål och en assist mot Burnley i FA-cupen i helgen och blev utsedd till man of the match där. Jag såg inte matchen igår, men jag kan definitivt se City växla upp på sin högsta växel i CL och kanske i bästa fall gå till final. Vad tror du?
Det tror jag också. Jag tror att Pep liksom han känner att han verkligen vill och måste vinna någonting i år, och nu kanske Liverpool går upp i ett 7-poängs försprång i ligan som kan bli svårt att ta i kapp.
Verkligen. Alltså det är 14 omgångar kvar. Då måste Liverpool liksom tappa poäng.
Precis. Och även man har ju vunnit ligan tidigare men inte Champions League. Så, och det är ju Champions League som väl är det ultimata målet.
Absolut.
För både City och PSG. Så jag tror liksom 100% kommer läggas på att gå långt i Champions League.
Mm. Absolut, så får vi se hur lotten faller, men de har ju fått Schalke nu. Jag tycker överlag att de har fått ganska bra lottning de senaste åren. Har jag fel i det eller? Det är så dåligt minne där.
Ja, jag är inte helt hundra på den faktiskt.
Nej, okej. Men du, är på plats nummer 2 på vår lista har vi Juventus. Jag lutar åt att sätta dem på första platsen till och med tanke på att de har avgjort ligan och kan fokusera helt och hållet på CL nu. Å andra sidan drog de ju Atletico i åttondelen, det enda laget i turneringen som känns lika defensivt smarta och taktiska som Juventus. Vi pratade för stund sedan om att de har släppt Benatia, Bonucci har blivit skadad och så vidare. Jag vet inte, det är i alla fall en väldigt rolig dubbelmatch att se fram emot. Vad tror du fäller avgörandet här och vad tror du om Juventus totalt sett?
Det känns ju lite skakigt nu defensivt. Man har inte varit så solida. Även om man hållit nollan ganska mycket och inte släppt in mycket mål. Men nu till exempel helgen mot Lazio så var ju Lazio riktigt bra och borde inte avgjort den här matchen mot Juventus. Men Juventus hittar tillbaka, Allegri gör lite små justeringar, byter in någon från den extremt fina bänk man har och vinner den här matchen. Och de har ju liksom världsklass liksom hela bänken ut i princip. Så just Juventus bredd och spets i Ronaldo, Pjanic, Chiellini och så vidare.
Och Chesney har ju varit superbra.
Ja, precis. Verkligen axlat det som Buffon lämnade efter sig. Eller de började ju rotera ut Buffon.
Jag kan tänka mig att en del fans som inte följer... Serie A så nära och som har minns honom från Arsenal då kanske.
Ja, precis. Nej, men han är ju en riktig världsklassmålvakt nu.
Mm.
En helt annan målvakt än i Arsenal för några år sedan. Atletico glömmer man ju gärna bort ganska ofta och liksom är väl inte det laget som åker till ett bottenlag och vinner med 6-0.
Nej.
Men så är ju helt klart ett extremt bra motstånd, men jag ser ändå Juventus både baserat på spets och bredd som favoriter här.
Mm.
Och precis som i City-fallet så är det ju på Champions League som fokus läggs. Och ligan, man leder väl med 11 poäng nu. Och kan liksom...
Den är ju avgjord för länge sedan.
Ja, alltså. Man kan verkligen dedikera den här våren till på Champions League. Och det tror jag faller avgörande här. Atletico kanske inte har möjlighet att gå i kapp Barcelona och vinna La Liga, men kan ju fortfarande komma tvåa, slå Real Madrid i position. Kanske inte lika desperata på Champions League-framgång som Juventus faktiskt är.
Även om finalen spelas på deras hemmaarena också, kan man ju komma ihåg. Så att, nej, men jag köper hela ditt resonemang där. Jag skulle säga 70-30 till Juventus. Vad är det något i den stilen du tänker också?
Ja, det tycker jag. Det är rimligt.
Vi får hoppas också att Ronaldo lyckas hålla sig utanför fängelsemuren också. Jag kommer osökt att tänka på när Paris Hilton åkte i fängelse och blev intervjuad i Letterman, i Late Show, när hon kommit ut och han... driver med henne och hennes tid i The Slammer, som man kallar det. Har du sett den intervjun?
Ja, kanske.
Ja,
det var många år sedan.
Ja, men det är väl kanske nästan 10 år sedan. Nej, kanske inte riktigt. Jag kanske klipper in en bit från den intervjun i podden i efterhand.
I like both. I like the weather in LA better, but I love New York City.
New York City is exciting though, isn't it?
I was born here, yeah.
Yeah, good for you. How'd you like being in jail?
Not too much.
God, that was just a horrible thing. God, wasn't it horrible?
Yeah, it was, definitely.
And you know what? They locked up your friend Nicole. She was only in for a short period of time, wasn't she? Now, how can she was only in for like 45 minutes? How did that work? How can somebody only be in for 45 minutes?
I don't know.
Tell us, looking back on that experience, what have we learned? What can you tell us? What's different about you going forward as you look back?
Well, obviously it was a very traumatic experience.
God, was it? You know, I think,
I did it, so yeah. I feel like I can do anything.
You
now
can survive anything,
yes,
sure.
Yes, definitely.
Have your friends treated you differently since you've been out of the slammer?
People think that I was really strong, that I went through it, so...
God, it was just ugly, wasn't it? Did you... Have you made...
But I've moved on with my life, so I don't really want to talk about it anymore. But,
I know. Well, I appreciate that. See, now... This is where you and I are different, because this is... all I want to talk about. Have you, Did you make any friends while you were in jail?
I'm not answering any more questions.
No more questions about
jail? I'm here for my clothing line and my movie and my perfume. I'm not here to talk about that.
I love you, Paris!
Love you, too.
Yeah.
Somebody you met in prison?
På plats nummer 1 hittar vi inte Atletico Madrid då, utan Barcelona. De leder La Liga med 5 poäng så här långt och 10 poäng ner till Real Madrid på 3:e plats. Messi, Suarez och Dembélé på topp har alla gjort tvåsiffrigt antal mål totalt sett i alla turneringar i år. Man gör mycket mål och man släpper inte in så mycket mål heller, inte ens ett mål per match i genomsnitt i CL och La Liga sammanräknat, även om man har varit lite liksom skakig i framförallt La Liga då. De har visserligen Umtiti som är skadad och bara har spelat 6 matcher på hela säsongen. Nu fick de in Murillo som en ändå hyfsad backup, får man säga. Man har säkrat Frenkie de Jong till sommaren, vilket ju måste kännas väldigt bra för ledningen och fansen och så vidare. Lotten föll på Lyon som är en ganska överkomlig lottning ändå, även om man kanske inte ska underskatta dem heller. Jag hade kanske velat flytta upp Juventus på första platsen som sagt, men Bonucci, Benatia och så vidare, så, och lottningen, den är bättre för Barcelona, så jag köper nog att vi har kvar Barcelona till slut. Vill du lägga till något?
För Barcelona så man har ju inte riktigt fått igång eller fått nytta av det som Coutinho sitter inne på. Men istället har ju Dembélé verkligen blomstrat nu under den här säsongen. Så
Och Artur har ju, alltså, vi kände ju inte till att han skulle få ett sånt här genombrott när vi gjorde den här listan.
Nej.
Så det känns ju också stabilt. Ja, största frågetecknet är väl ändå, tycker jag, deras tränare Valverde, som jag inte riktigt vet hur mycket jag litar på i de här största matcherna, rent taktiskt och ja, oklart kanske.
Nej, men jag är helt med på Barcelona som högst rankad i den här listan. Juventus hade jag självklart sagt som tvåa inför helgen, men nu med som det såg ut mot Lazio och kanske skadeläget defensivt, så ja, men samtidigt så City imponerade inte alls igår. Nej. Och men jag är helt nöjd med rankingen.
Ska vi säga något kort då bara om att Atletico hamnar utanför topp 5 nu? Vi hade ju med dem förra gången.
Det är liksom genomgående att man glömmer bort dem lite. Så jag var lite så här, ja, men ska den med eller inte? Jag tror inte de har torskat sedan oktober. Men Costa har gått skadad, inte levererat i målkolumnen heller. Men de plockar ju sina vinster ändå. Det känns ändå som, givet den lotten de fick Juventus, de faller precis utanför.
Ja, men en bubblare då. Därmed har det blivit dags att avsluta vårsäsongens första avsnitt av CL-podden. Vi tackar som vanligt ödmjukast för visat intresse och hoppas att ni går in på Twitter och retweetar och snackar med oss där. Vi heter @CL-podden i ett ord med två D:n i CL-podden. Vill ni prata med oss direkt heter jag C_Dahlström och Jeppe heter J Pizzles. Ta hand om er nu så hörs vi snart igen helt enkelt. Ciao!
Ciao!
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.